Jag hade lite kontakt med kontakt ibland med Lasse Jakobsson. Och han berättade att i måndags, måste det varit den 3 juli, så hade Ulf Ekman varit sommarpratare i P1. Och för er som inte vet vad sommarpratarna i P1 är, det är alltså en gammal tradition i Sverige. Det måste ha varit det när jag var barn. Det är alltid kända personer som under en timma, det kallas kåserar, eller kallar ett ord, att man pratar om sitt liv och sina upplevelser och så vidare. Och så varvar man det då med lite favoritmusik som ska passa in i sammanhanget och så vidare. Och vem skulle ha kunnat drömma om att Ulf Ekman skulle vara sommarpratare i P1 för 30 år sedan, 20 år sedan, 10 år sedan kanske. Men idag så var han där uppenbarligen, och Lasse skickade en länk så jag kunde lyssna på det. Och faktum är att det var ganska intressant, oavsett vad man tycker om honom, oavsett vad man anser om det han säger, så var det ganska intressant och lärorikt att höra hans resa. Och jag tänkte just på liksom hur otroliga grejer som, ja, lyssna på det, som man har varit med om. Det var helt fantastiskt. Så det är någonting att, men tanken som jag fick från det var ju också det här att, nu är han kanske inte ensam om det, för de försöker väl göra samma sak, men att vara uppbygglig, att bygga upp människor. Och det gjorde han. Det var väldigt uppmuntrande att höra hans historia och hans syn på livet och så vidare. Sen hade man kanske lite tankar runt vissa slutsatser han har dragit och så vidare, som ni känner till, men det är en helt annan sak. Men jag tänkte på denna, eller tanke om behovet av uppmuntran, behovet av att bygga upp. Bara som en kort rubrik, och förmodligen så blir de här tankarna relativt korta, för jag tänkte också att vi skulle ha en liten stund av bön efteråt. Framförallt för det som vi ser fram emot då nästa vecka, nämligen våran konferens. Så kommer att bli en hel del människor där, som sagt var. Så, vi kan gå till första Thessalonikerbrevets 5 kapitel. Och verserna 11 till och med 14. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra så som ni redan gör. Vers 12, väldigt viktig här. Vi ber er bröder att rätt uppskatta de som arbetar bland er, som är era ledare i Herren, och förmanar er. Visa dem den största kärlek för det arbete ni utför. Håll frid med varandra. Vi uppmanar er bröder och systrar, ska inte lägga till någonting till Guds ord, men bröder och systrar. Tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Och jag tänkte på behovet av uppmuntran. Det kan inte överskattas eller överdrivas. Vi har en värld som är absolut utan hopp. Jag tror Heidi som nämnde det i ett samtal här för några veckor sedan, det här liksom att när man träffar ofrälsta människor så är det som att hela dagens energi går åt till att egentligen bara försöka hitta meningen med livet. Medan vi börjar med den kunskapen och kan bygga vidare på den. Det är en väldigt stor skillnad. Men även oss som är troende, som känner sanningen, så vet vi att det är väldigt lätt att bli missmodig i denna fallna värld som inte känner Gud. Och vart man än vänder sig så bjuds det motstånd och så vidare. Och vi behöver verkligen lära oss att leva med uppmuntran som en livsstil. Och jag tänkte på tre olika saker. Det första, det är att vi måste lära oss hur vi tar emot uppmuntran. Jag vet inte om ni har märkt det ibland, men ibland så är man väldigt uppbyggd och man vill säga någonting positivt till någon. Så gör man det. Så får man bara sura minnet tillbaks. Därför att personen kan inte ta emot uppmuntran. Och det är faktiskt någonting som vi måste lära oss. Att kunna ta emot uppmuntran. Därför att hur ska vi annars bli uppmuntrade i en värld där vi är så ensamma? Vi kanske är på en konferens ibland. Vilken fantastisk tid. Ungefär som när Jesus tog med sig Petrus, Jakob och Johannes upp på Uppenbarelseberget. Och de hade den här, när Jesus förvandlades inför deras ögon. Och Petrus säger, frys allting här liksom. Här stannar vi, bygger tre hyddor och sen liksom går vi aldrig tillbaks ner. Utan här ska vi vara. Och vi kan ha de där ögonblicken, sådana här bergstoppsupplevelser, för att använda ett väldigt långt ord, som vi kan ha. Men vi kommer också ner från Uppenbarelseberget. Vi möter också vardagen, vi möter också de svåra grejerna. Och jag tänkte på i första Samuelsboken, så har vi en situation där David, som normalt sett var mycket, mycket populär och älskad av folket runt honom. Men i det här ögonblicket så hade amalekiterna attackerat staden Siklag. Och de hade tagit familjerna som fångar, de hade bränt lägret, de hade tagit med sig allting. Och där stod David med sina män. Och de var så arga på David för att de ansåg att det var han som bar det yttersta ansvaret för detta. De hade varit borta från lägret, de hade lämnat det obevakat och så vidare. Och det står att de ville stena honom. Men i första Thessalonikerbrevet, förlåt mig, första Samuelsboken, kapitel 30 och vers 6, så står det så här. David kom i stor fara, till folket hotade att stena honom. Så förbittrade var de alla, var och en för sina söner och döttrars skull. Men David hämtade styrka hos Herren sin Gud. Och att hämta styrka här, en del översättningar säger också att han uppmuntrade sig själv. Eller han lät sig uppmuntras i Herren och av Herren. Och jag tänkte liksom att kan man tänka sig en värre situation? Ens eget folk går emot den, vill stena honom. Familjerna har blivit tillfångatagna. Allt materiellt har blivit stulet och taget. Det kan inte bli mycket värre än så. Och det står också att i vers 4 här innan att de grät så mycket och så länge att det fanns ingen ork kvar i dem längre. Och jag tänkte just på det liksom att men David hade lärt sig att ta emot uppmuntran från Herren. Och det är någonting som vi verkligen behöver lära oss. I Nya Testamentets tid så vet vi att Jesus var bland lärjungarna. Han uppmuntrade dem ständigt när vi läser evangelierna. Och sedan började han tala om hur han skulle gå ifrån dem, han skulle lämna dem, och de kunde liksom inte förstå den. Han sa, jag kommer att gå bort ifrån er, dit jag går kan inte ni gå, och så vidare. Och de tänkte, men vad menar han liksom? Han har ju varit med oss nu i 3 år, 3,5 år, vad betyder det här? Och de var missmodiga. Men han talar om det väldigt tydligt, att var inte missmodiga, därför att när jag går, det faktum är att om jag inte går, säger han, så kan inte den helige ande komma. Och det är intressant att han säger att jag ska sända er en annan. Han använder den här termen, en annan, det vill säga någon person som är likadan. Han hade redan gjort klart att han var som fadern. Men nu talar han om en tredje person i treenigheten, nämligen helige ande. Och det intressanta är att i grekiskan används ordet parakletos. Och para, det är ordet där vi får parallell från. Och kletos betyder egentligen uppmuntran. Så att det är någon som finns bokstavligen talat vid vår sida ständigt för att uppmuntra oss. Det är den helige andes uppgift. Och vilken fantastisk möjlighet Jag vet inte om ni har tänkt på det ibland, men när man kan ha en sån där jobbig dag, många sådana jobbiga dagar tänker en del, och man bara tänker, hur ska man ens bara överleva? Hur ska man kunna möta nästa dag? Och sedan lägger man sig och Gud börjar bara att betjäna en. Man får uppmuntran, kommer från den helige ande, att allting är okej. Gud är på sin tron. Han har en plan. Han älskar oss. Han vill vårt bästa. Och så vidare och så vidare. Så vi behöver lära oss att ta emot uppmuntran. David lärde sig det. Och det var det som gjorde att han kunde klara av denna otroliga situation. Och till och med ta initiativet. När Gud talade till honom att sätt efter de här fienderna och ta tillbaks era familjer och era ägodelar. Och de lyckades med det, och när dagen var slut så hade de fest. Därför att allt var återställt, och Gud kan göra det. Men vi går från den här platsen där vi känner totalt missmod. Han uppmuntrar oss, han dirigerar oss, han visar oss vad vi ska göra. Han återställer allting, och det är viktigt för dig, och eller det är viktigt att lära sig att ta emot uppmuntran. Och ibland vill vi inte bara bli uppmuntrade, liksom. Nej, jag vill inte. Därför att vi tycker om att ha de här små tiderna när vi av självömkan. Men uppmuntran i Davids liv, uppmuntran i vårt liv på grund av den helige ande. Sen tänkte jag på också hur vi behöver lära oss att urskilja Kristi kropp. Och när vi använder ordet urskilja Kristi kropp, så vad menar han? Liksom, vad är det för ord? Och någon säger, liksom, vad talar han om? Vi vet att församlingen liknas vid en kropp. Så när vi säger kroppen så menar vi församlingen. Och urskilja, att förstå i 1 Korinthierbrevet 12:27 att vi är unika lemmar. Och jag tänker på det, en av vår tids största tragedier bland oss, det är att vi inte urskiljer Kristi kropp. Ibland ser man människor, man kommer till kyrkan, man letar efter människor som ser ut som en själv, som tänker som en själv och som passar in i ens egen värld, och de kan bli mina vänner etc. etc. Men Kristi kropp är någonting helt annat. Det är någonting mycket, mycket mera. Och det är en sån här aha-upplevelse. Liksom, att alla människor som Gud drar, alla de människor som Gud kallar till den gemenskap som den lokala församlingen är, de är unika. Han har kallat dem för ett syfte. De har en del i den kroppen eller i den kyrkan. Och det är så lätt att bli blind för det här. Och jag tänker varje dag när man ber att få ta emot uppmuntran från Herren, att man också ber att lära sig att ha urskiljning för Kristi kropp, liksom, att vad är det för människor som Gud har satt i våra liv för att vi ska betjäna dem och för att de ska betjäna oss. Det går på båda hållen, så att säga. Och vi behöver inte vänta på att andra ska uppmuntra oss. Vi kan börja med att uppmuntra dem. Och när man gör det, någon säger, ja men jag får aldrig några sms. Okej. Okay. Skicka 10 sms får du se hur många sms du får. Därför att sedan så får du förmodligen 9 tillbaks. Eller kanske ännu fler. Och vi kan ta det initiativet. Och naturligtvis kan vi. Det, liksom man säger så här, men jag har inga gåvor i Kristi kropp. Och jag har inte den kunskapen och de möjligheterna som han har eller som hon har, tänker vi ibland. Men att vara en uppmuntrare, Vilken gåva att bara helt enkelt gå omkring och uppmuntra människor. Lära sig att ta emot uppmuntran från Herren och sedan ge det till andra människor. Lära sig att urskilja Kristi kropp, se behoven och sedan betjäna människor på olika sätt. Och det tredje och sista jag tänkte på det är att lära oss att ha det som ett mål att vara en uppmuntrare. Och i Efesierbrevet 4:15 så står det att vi ska tala sanningen i kärlek. Och bokstavligen så är det som ett, det är alltså ett verb, det är alltså en handling som det beskriver här, att vi liksom har det som en livsstil att tala sanningen i kärlek. Och att be, att lyssna, att tjäna på olika sätt. Och det gäller liksom att vara sensitiv. Jag har ju en bror som är äldre än mig och vi umgicks naturligtvis när vi var yngre, men de senaste 30 år har vi inte umgått så mycket, men nu umgås vi mera av praktiska skäl. Och han tog precis pension här för ett halvår sedan och har naturligtvis en del tid, men jag gillar hur han använder den här tiden. Han är mer pastor än vad jag är, men när jag var där nu sist så åkte han och besökte på ett ålderdomshem. Och han besöker naturligtvis människor då som han känner, men sen söker han också människor som han kanske inte känner, som finns där. Och han kom hem med en härlig rapport liksom och berättade att han träffat några människor där, och han vittnar också. Och det är så häftigt. Just det här, han vill uppmuntra. Liksom han säger, men jag menar, det finns en massa människor som bara sitter någonstans. Och man säger, vad kan man göra för dem? Ja, att bara helt enkelt träffa dem, lyssna på dem, vara med dem en stund kan betyda hur mycket som helst. Och ett citat från Albert Einstein. Alla är genier. Men om du dömer en fisk baserad på dess förmåga att klättra upp för ett träd, då kommer den att leva hela sitt liv troende att den är dum. Ska jag ta den en gång till?
Ja.
Alla såg också frågan. Citat från Albert Einstein. Bli inte förvånad om det är svårt att förstå. Det är Albert Einstein. Det var någon som sa att en teolog som han sa så här, att jag har blivit liknad vid Albert Einstein därför att det påstås att bara 3 människor i hela världen förstod vad han talade om. Och så när jag talar förstår ingen vad jag säger. Att, han menar han var snäppet över Einstein. Men Norman Geisler var det förresten. Men jag tänkte på det. Alla är genier. Men om du dömer en fisk genom sin förmåga att klättra i träd, då kommer den att leva hela sitt liv troende att den är dum. Med andra ord, fisken är inte tänkt att klättra i träd. Fisken kan inte klättra i träd. Men om du hela tiden tjatar på fisken och säger att du måste kunna klättra i träd, ungefär som en ekorre eller något annat djur som är lämpade för det, ja, då kommer fisken att leva i en livslång depression. Men fisken har andra förmågor, nämligen att simma och så vidare. Så det gäller att hitta det. Om jag tror att alla ska vara som mig eller ska vara på ett visst sätt, ja, då kommer jag naturligtvis inte att uppmuntra utan att göra missmodiga. Så behovet av att lära oss uppmuntra baserat på de här verserna som Paulus skrev, 1 Thessalonikerbrevet 5:11-14, att ha detta som en livsstil. Ha detta som ett mål. Ha detta som någonting som ni gör ständigt. Och lär er hur ni ska ta emot den här uppmuntran. Därför att den finns där. Gud vill ingenting mera, ingenting hellre än att betjäna oss. Parakletos, den helige ande, hans kallelse i Guds plan är att vara vid vår sida och att uppmuntra oss. Och att urskilja Kristi kropp, att se hur unika varje lem är. Och sedan besluta sig för att uppmuntra i det sammanhanget. Och Gud kan göra fantastiska underverk. Och det är just det som är principen. Ibland vi tänker hur dåliga våra liv är och hur illa det är. Och vi klagar och vi gnäller etc. etc. Men just det här att gå till någon som kanske har det värre. Att det får på något sätt vi får ett annat perspektiv. Och vi kan befordra den här uppmuntran på ett alldeles speciellt sätt. Så det krävs inte mycket för att vara en uppmuntrare. Det krävs bara att vi lär oss de här sakerna. Nämligen att ta emot uppmuntran, urskilja Kristi kropp och ha som mål att vara en uppmuntrare. Herre, vi tackar dig för de här tankarna. Vi ber att du välsignar dem nu för våra hjärtan. Och vi ber att du välsignar resten av kvällen när vi går åt olika håll, går tillbaks till våra hem. Och Jesus, vi ber att vi skulle vara stilla inför dig. Jesus, är en värld som allt mer rasar öppet mot ditt folk och din sanning och dina värderingar och sanningen överhuvudtaget som finns där ute, Herre. Vi ber för de som fattar beslut. Vi ber för de som har viktiga positioner runt omkring oss, här, att de skulle få vägledning av dig. Vi ber, Jesus, att du skulle vara närvarande i människors liv, att uppmuntra, att stärka. Vi ber också för oss själva, Jesus, att vi skulle kunna ha denna tjänst i all enkelhet, Herre. Och vi vill lyfta upp vår konferens som börjar ungefär en vecka idag eller igår. Jesus, vi ber för den. Vi tänker på Magnus och Judy. Vi tänker också på Stefan och Helena som är de som framförallt jobbar med det här administrativt, praktiskt och på andra sätt, Jesus. Vi ber för alla de som reser dit, mestadels från Sverige, men det kommer också lite folk utifrån runt om Baltikum här. Och Jesus, vi ber här att du drar människor från olika håll. Vi ber också för dem som av någon anledning inte har beslutat sig än. Man tvekar, man känner sig inte riktigt redo. Uppmuntra Jesus in i sista sekund att komma. Herre, vi ber att varenda stol blir fylld, här. Vi ber att varenda säng eller hotellrum eller husvagnsplats eller vad det nu kan röra sig om blir fullbelagd, Jesus. Och vi ber att du verkligen drar ihop ditt folk, här. Vi ber för dem som kommer att vara med och tala, pastor Challe. Vi ber för de som kommer att betjäna oss med sången, musiken, barnen, tonåringarna, alla som kommer, Jesus. Vi ber för översättningen. Vi ber för de som lagar mat och de som jobbar administrativt med olika saker. Vi ber verkligen, verkligen, verkligen för detta, Jesus. Och välsigna på alla sätt, Jesus. Vi ber än en gång för Kerstins mamma Gunnel och med henne och med Kerstin och med oss alla, Jesus, när vi lever här i sommaren och allt det som behöver göras. Och